Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Så nu är vi tillbaks i den vanliga hedliga Market Makers-studion, men vi spelar in i två olika studios som vanligt. Men vi är i fall inte på resande fot, så att det är lite bättre ljudkvalitet förhoppningsvis. Och jag höll på att säga att det är bättre material också, men det tror jag inte. Jag tycker det har varit bra material när vi varit bortresta i Omaha och så vidare. Men ett rykande färskt avsnitt är det i alla fall, med bra material, hoppas jag.
Ja, jag tänkte säga...
Dålig införsäljning.
Nu har det slått slint här, för vi var ju hemma förra veckan också, men jag glömde ju bort att du också var på... Du var ju på resande fot igen.
Ja, jag var faktiskt ändå lite på resande fot. Inte så spännande resa, men jag var i alla fall inte hemma och poddade som vanligt. Men... Nog om inspelningsplatser. Shit, det kan vara det sämsta försnacket vi har haft någon gång, tror jag. Förhoppningsvis så, jag tror dock att avsnittet väger upp det. Det kommer bli väldigt mycket information, väldigt kompakt den här veckan. Vi kommer gå igenom väldigt många olika case som vi följer. Jag kommer kommentera lite på det, prata om DI Börsmorgon häromdagen, och om blankarmaffian. Det kommer bli lite EG7, det kommer bli lite offshore-sektorn, det kommer bli lite konsultsektorn. Riktigt, riktigt matnyttigt avsnitt. Så det är väl lika bra att vi hoppar in rakt direkt, eller hur? Vad säger du?
Ja, det tycker jag. Varför inte? Det är bara köra.
Jag kan bara påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar vår process, hur vi tänker. Gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, och vi hoppar väl rätt in här på. Jag har gjort en del mediaframträdanden här förra veckan. Dels var jag faktiskt med också i...
Spara cash.
Spara cash, tack. Jag höll på att säga snabba cash. Och sen vill jag säga...
Så, nästan likadant.
Ja, spara cash. Det är ju faktiskt en gammal kompis med, lite lustigt. Marcus Lindblad som driver det, som baserar i Norrköping, en YouTube-kanal. Det kan man gå in och kolla på. Det var en sån livesändning. Vi var planerade att köra 1,5 timme. Det var 2 timmar för vi hade så jäkla trevligt. Till slut fick jag säga att nej, men nu räcker jag. Jag måste gå och natta barnen. Men den kan man gå in och lyssna på om man vill. Där pratar vi lite också... Ja, det är folk som ställer frågor. Det är allt möjligt högt och lågt och också lite personligt. Så det tyckte jag var väldigt trevligt om man har så mycket tid över.
Väldigt bra. Självklart lyssnar jag för att pumpa upp lyssnarsiffrorna.
Precis. Nej, men, och sen så hade vi även, var jag medverkade även i Dagens Industri, deras Börsmorgon, som är deras morgonprogram. Jag har varit med där en gång tidigare, men på länk. Den här gången var jag med fysiskt i studion. Det var kul och fick rocka min Berkshire West.
Ja, många kommentarer om den på Twitter såg jag.
Ja, det är lite så... Och lite prestationsångest ju om man ska med i Börsmorgon, för att Gabriel Mellqvist som driver det är ju känd för att vara otroligt välklädd. Och det är han ju också, superstilig man. Så att jag fick ju ta mitt, det var mitt A-game jag fick dra in i studion.
Jag är ju på med min Berkshire-caps nu.
Snyggt. Men det ser ju dock ingen poddlyssnare tyvärr. Men...
Nej, det är sant, men man lever kvar där i Omaha.
Ja, och men det jag pratar bland annat om i Börsmorgon, då kommer det ju vitt och brett, allt möjligt kommer in där som man ska kommentera. Mycket aktuella saker, väldigt mycket case som jag egentligen inte kan mycket om. Det var Hexatronic, det var Kindred, det var SBB, saker som jag egentligen inte vet mycket om, men som man snabbt försöker läsa in sig på och säga någon smart kommentar om. För där blir det lite att man reagerar ju på det som händer på börsen. Det är liksom, det här körs ju precis i samband med börsöppningen på morgonen. Och men jag tänkte bara utveckla då, för det ska gå så himla rappt där, det går så himla snabbt. Trots att man hade ändå varit 45 minuter något, så känns det som att det bara går i rasande tempo. Man hinner inte riktigt lägga ut orden. Och det hinner man göra dock när man har en egen podcast och ingen kan säga nej till en. Och då tänkte jag kommentera på just det här med... Jag tänkte kommentera på den här blanka rapporten från Viceroy Research, heter de väl, frontad av Fraser Perring. För att de har ju nu senast nu gått ut och sagt att de är korta Hexatronic. Tidigare var de korta SBB. De har ju också, det är väl ett gäng bolag de har sagt, jag kan inte hela deras faktiskt historik i huvudet, men jag vet också att de har lyft upp Wirecard väldigt mycket. De hävdade i alla fall att de var inne i Wirecard och hade rätt om det, men jag minns faktiskt inte hur det var riktigt. Wirecard, ska man säga, det har vi tagit upp i podden, det visade sig vara... inte bedrägeri ska man inte säga, men de kokade väl sina böcker. Det var väl bokföringsbrott i princip.
Har vi tagit upp Wirecard?
Ja, vi pratade om det någon gång för länge sedan. Det var väl en betalningslösning och de visade sig att de hade kokat böckerna lite grann och den gick väl i princip till noll. Det var ett tyskt bolag. I alla fall, de gav sig på också SBB och ja, det gick ju så, har det ju gått som det gått i SBB. Men det jag vill lyfta här lite det är att det är inte riktigt någon som gjort en bakgrundskoll på de här Viceroy. Det är inte riktigt någon som gjort en bakgrundskoll på Fraser Perring. Jag har sett en del blogginlägg, lite artiklar som jag har lite lösryckt information där. Jag vet inte, det är ändå mycket som tyder på att den här Fraser Perring är en liten halvskum typ. Och jag vill bara förtydliga här, jag har ingen ekonomisk position varken i SBB eller i Hexatronic. Så jag pratar inte ur egen bok här, så att säga. Jag vet att det finns många som är långa i de här bolagen som pratar mycket om blanka maffian och de säger att det här är olagligt och det ena och andra. Och det är inte det jag menar. Jag tycker bara att det var väldigt intressant. Någon grävande journalist borde göra jobbet att gräva lite i Fraser Perring och kolla vad han är för typ egentligen. För att det är ändå lite skumt. Visst, de säger att de har ett visst track record, men de har också haft fel i en del bolag. Och jag kan tycka att det känns lite som att man kanske... Jag vet inte, det är ändå lätt att dra det liksom... Att se mönstret någonstans. Att det kanske är så att de letar upp bolag som redan är väldigt blankare. Som har lite jobbigt liksom... Ja, mycket småsparare med dessutom också, alltså mycket privatinvesterare. Det är blankat. En komplex struktur. Jag menar, SBB har sina fastigheter. Väldigt mycket fastigheter. Och det är svårt kanske alltid att se värdena i dem och veta dem. Och sen gick räntorna upp. Och jag vet inte riktigt om det verkligen är det som var caset som Viceroy la fram. Har verkligen SBB fallit av de anledningar som Viceroy sa? Eller hade de bara tur med sin timing? I Hexatronic nu är det ännu svårare med tanke på att där har de inte ens gett ut rapporten. De skickade en sammanfattning av blanka rapporten till Dagens Industri. Som publicerade då i samband. De fick liksom förhandsinformation så de kunde publicera det samtidigt som Viceroy gick ut och sa att de var korta Hexatronic. Vilket var lite skumt då. De fick inte hela rapporten återigen utan de fick bara en sammanfattning som de själva på Dagens Industri bedömde som väldigt vag. Och sen det enda egentligen Viceroy gick ut med själva på Twitter. De gick ut med 3 tweets där de också sa i princip att det är låg organisk tillväxt. Det är dåliga förvärv och det var någonting mer då egentligen. Väldigt, väldigt vaga liksom anklagelser ändå och... Som då är svåra att bemöta. De säger liksom att det är dåliga förvärv. Hur bemöter man det? Ja, denna bolag kan säga att vi tycker vi har gjort bra förvärv. Problemet är att de har liksom, tror, drygt 50 dotterbolag. Varav en del är förvärvade. Och det är väldigt svårt för en privatperson att sätta sig in i den strukturen. Precis som att det är svårt att sätta sig in i SBBs alla bolag. Precis som att det är svårt, eller förlåt, fastigheter. Precis som att det är svårt att sätta sig in i Embraces alla spelbolag. Och då är det väldigt lätt att skjuta på ett sånt mål. Så att, jag vet inte, jag tycker att någon borde faktiskt granska den här Fraser Perring lite grann. Och titta lite djupare på det här. Är det verkligen någonting? Har de verkligen någonting? Och framförallt tycker jag att de borde gå ut med sin rapport. Och man borde också granska hur de faktiskt agerar. För... Det var någon som sa, är det här kursmanipulation? Det var någon som frågade. Får man verkligen lägga sig kort en aktie, skicka ut den här typen av information som är supervag, du får medhåll från media och så vidare. Om du inte har någonting på fötterna här så är det ju absolut en fråga om marknadsbrott, om du ljuger. Men däremot att ge de här vaga anklagelserna, det är ju liksom gråzon. Det är inte någonting olagligt de säger eller någonting felaktigt nödvändigtvis. Då blir det väldigt viktigt att se på vilket agerande man har gjort. I en klassisk pump and dump, då är det ju väldigt tydligt att det är olagligt. För då går man ut och pumpar upp ett case, det vill säga du säger att det här borde vara jättebra, alla borde köpa det efter du har köpt det. Och när folk då köper det, kursen går upp, så sitter du och säljer ut. Och då alltså dumpar aktier. Då är det väldigt tydligt att säga en sak men gör en annan. I det här fallet så säger de vi är korta på grund av det här och så är de faktiskt korta. Men då är det väldigt intressant att veta, täcker de då på det här så köper de tillbaka sina aktier. För i sånt fall så är det absolut manipulation av kursmanipulation.
Jag tar ju lite andra sidan där. Alltså för det första, jag tycker inte det spelar någon roll vem Fraser Pering är egentligen. Jag menar, vilka är vi? Vi sitter ju också och snackar aktier i en podd, lägger upp price targets och grejer i podden. Och sen liksom, nu påverkar inte det kursen så mycket, men det har ju några gånger varit så att man dagen efter öppnar upp Avanza och så är kursen upp 10%. Nu säljer inte vi på det, men vi hade kunnat göra det och vi hade antagligen inte haft några problem att göra det om det vi sa var sant. Och liksom bolaget skulle ha en högre fair value. Det är en sak om det sitter på ett aktieforum som de här var det två doktoranderna gjorde för några år sedan och bara satt och tokjög, eller du är ett bolag som sitter och inte vet jag.
Ja, de här som följer den här Discord, det här var nu också.
Exakt, eller du sitter, eller du, liksom, du är ett bolag som skriver att du har blivit omnämnd i DI, men du är ju själv som pumpat ut en artikel i DI och betalt för den. Så det tycker inte jag riktigt är en jättestor grej. Jag tycker inte heller så konstigt att man blankar svaghet. Det är liksom, det är det du ska göra. Du ska absolut inte blanka styrka. Det är ju bästa sättet att torska jättemycket pengar. Oftast de bästa blankningarna är de bolagen som har börjat falla och gått väldigt svagt.
Jag tycker ändå det är relevant. Alltså anledningen till att jag tycker man kan granska är dels för att visa sig att det här är, skulle det visa sig till och med så att det är en bedragare som aktivt liksom har varit med i ett antal scams förut, alltså att göra det här med ont uppsåt, då är det väl absolut intressant att granska det. Och framförallt är det väl då dumt att media agerar i sånt fall nytt idiot och publicerar vidare det de skriver. Dessutom när det är så vagt, i det här fallet 3 stycken tweets, och så säger man säger att man har en rapport men man vill inte släppa den. Alltså jag vet inte.
Men är det konstigt? Det är jätteofta det kommer ut price targets från banker. Ja, liksom du retail, vi får inte tillgång till majoriteten av de rapporterna. Men det är en rapport bakom de price targetsen som driver upp marknaden. Men det är ingen som sitter och gråter om det. Det tycker jag är jättekonstigt. Visst, liksom så här, det här är en mindre firma och inte lika etablerad. Så de kanske liksom ska göra det för sitt egna... liksom, för att de ska ha någonting att stå på. Men, ja, men det är ingen som sitter och grinar för att price targets går upp när en bank trycker ut det. Jag fattar inte varför folk ska sitta och grina för att någon drar ut en...
Nej, men det handlar ju om att det blir sån uppståndelse i media. Det är väl det som är intressant. Varför ger man sån legitimitet till den här karaktären? Om det nu visar sig att de inte har så bra track record. Det var bara en tanke i alla fall. Vi behöver inte fastna i det ämnet. Jag tycker ändå att det är intressant att titta på. Det vore intressant att veta vem den här personen är.
Exakt.
Har för track record. Och dessutom så är det ju också en liten grej att skillnaden är väl en bank ändå. Då vet du vad det är för institution bakom, vilket företag det är bakom. Och de följer ändå ett regelverk. Och vissa alltså, är ju granskade. Det här är ju ändå en helt fri vilda västern-aktör som dessutom ska tilläggas är otroligt otrevlig och liksom, ja, men svär mycket, kallar folk vid namn och så vidare. Och det tycker jag också bara, det är inget olagligt i det, men det är väldigt oseriöst.
Det känns
som en oseriös aktör, och då är det intressant att veta varför får de så mycket seriös uppmärksamhet.
Absolut, men då är det ju liksom, då är det inte på Fraser Pering. Då är det på DI och det är på liksom bolaget som tar upp det här som seriöst. Ta inte upp det då. Det är liksom så här.
Det är det jag säger. Jag säger att de borde granska den här karaktären och se, är det verkligen en person vi ska skicka vidare ut i tidningarna och i nyheterna?
Exakt, och sen för jävla dum retail som börjar grina över det här. Åh nej, blanka maffian. Köp mer då. Alltså så här, om det här bolaget faller liksom långt under intrinsic value för att någon idiot sitter och pumpar någon short rapport. Du borde ju size upp, du borde ju kunna gå in med hela din jävla portfölj i så fall. Jag blev bara så sjukt irriterad på alla de här jäkla idioterna som sitter och gråter. Du får världens jävla möjlighet i så fall att size upp i din portfölj för att det här bolaget faller. Jag fattar inte vad folk grinar. Jag blev riktigt sagt väldigt irriterad. Sen säger jag inte liksom så här, är jag inte på Fraser Perrings sida eller så. Men liksom lite så här, kom igen till alla som...
Det där är ett vanligt fel slut liksom. Att om du äger en aktie för att du tycker att den är lågt värderad, liksom, och den går ner ytterligare, då är ju det mer, då är det ju bara ett läge att sizea upp såklart. Med det sagt så är det ju så att man kanske inte alls ska snitta ner sig eller det som går ner om det går ner av rätt anledningar. Men poängen var
går det ner av rätt anledningar har han ju rätt. Så att det är liksom så här, man kan bara spela det på två sätt. Antingen har han fel och då är det världens läge, eller så har han rätt och då är du körd för du har ju haft fel.
Ja, men det är det jag menar, och det är därför jag menar att det är lite komplext. För att det kan ju vara så, det är därför jag tycker att det här med gnäll om blanka maffian och så vidare är väldigt ointressant. För att många blanka filmer är väldigt duktiga och är väldigt vettiga att lyssna på. Du måste alltid ta till dig deras argument och lyssna. Det är det jag menar här dock, att de har ju så extremt vaga argument, det är en så dålig argument, det är väldigt oseriöst. Och då undrar jag lite varför det blir fått så stor uppmärksamhet i media, inklusive just nu den här podden. Vi hoppar vidare till nästa grej. Jag tänkte prata en liten update här om EG7, Enad Global 7, gamingbolaget som vi pratat om tidigare. Det är ett bolag som har historiskt gick liksom väldigt kast. Aktien var väldigt uppe hos ett tag. Bolaget går så där, de har inte så jättemycket kvalitativa spel tycker jag. Men det är lite intressant. Det har ju hänt väldigt mycket saker. Vi plockade upp dem i avsnitt 266. Då hosade jag upp det lite grann. Det här varit ju en väldigt dålig affär dock, eftersom det gick inte alls gick som jag hade tänkt. Men då lyfte jag upp den här succén. Jag säger det, för sen kommer jag senare i prata avsnittet om någonting som jag gjorde bra, så känner jag att då tar de ut varandra här, så framstår jag inte som att jag har någon hybris. Men i avsnitt 266 lyfte vi upp att de hade fått den här succén med My Singing Monsters, vilket var 10 år gammalt spel som helt plötsligt började trenda på TikTok igen i samband med 10-årsjubileumet. Helt plötsligt fick de in jättemycket spelare, bolaget började tjäna jättemycket pengar, aktien gick upp jättemycket. Jag spekulerade lite att det här skulle kunna fortsätta, att det fortfarande skulle kunna vara en bra rapport som kom, men det visade sig vara en katastrofrapport. Det hade dessutom, något jag lyfte också upp, det var att det var många intressanta ägare då. Dels en del väldigt bra Twitter-profiler. Tror man att Olle var inne, som var med här för några veckor sedan när vi var i Omaha.
Shit, dags att slänga Olle under bussen.
Ja, men det står jag för. Och även Alta Fox Capital, som vi pratade om tidigare, den här lilla fonden i USA som har varit väldigt duktiga. Jag kommer återkomma till dem, det är därför jag lyfter dem. Generellt också var ett hyfsat nedskjutet bolag. Aktien hade stuckit upp en hel del som sagt, men bolaget säger, om man sitter längre perspektiv, väldigt nedskjutet. Sen kom dock tyvärr en rejäl rapportbesvikelse. Och efter det då, avsnitt 272 tror jag det var, lyfte vi att affärsvärlden hade köprekat det här nu efter rapportfallet. För den följer typ 20% någonting på den här rapporten. Och det skulle man ha följt i rådet. Jag minns att jag tänkte den här tanken och att det är lite vettigt, men jag agerade inte på det, utan snarare agerade tvärtom och förlorade en del pengar. För det som hände i bordet var att det kom in nya ägare som jag lyfte, som nödvändigtvis kanske inte jobbar för småspararnas bästa utan jobbar för sitt eget bästa, väldigt tydligt. För de passade ju på att rensa ut en hel del i bordet, vilket gav just katastrofsiffror. De skrev i princip ner allt aktiverat arbete, vill jag minnas, allting så liksom utvecklat, skrev de i princip bort, för de menade på att vi ska renodla här till ett konsultbolag istället. Och det är ju intressant, för det gör ju liksom att bolaget blir mer stabilt framåt, men man får kanske inte heller den här... Dels plockar du bort den värsta nedsidan, det vill säga att du lägger ner miljontals kronor på att utveckla ett spel som är en flopp, men du tar också bort den här högsta uppsidan, det vill säga att du får en ny My Singing Monsters succé. Men de ska ställa om det till ett mer lönsamt kvalitativ konsultverksamhet som jobbar inom gaming. Men det intressanta var ju att den som sagt föll tvåsiffrigt, för att de i princip skrev av allt där, för gjorde att resultatet varit urdåligt. Men man trodde att det här långsiktigt egentligen var bra, och de här insiderna, de här nya ägarna, köpte ju på sig rejält efter det kursfallet. Och det ledde ju till att den i princip återhämtade nästan hela det tappet redan dagen efter. Och det som var intressant var att det som hände nu, vi spelar in det här tisdag den 23 maj. Den 22 maj, alltså igår måndags, så kom Alta Fox ut med ett öppet brev där de uppmanade styrelsen att se över så kallade strategiska alternativ, som det så fint heter. Det är det Kindred och även Catena Media håller på med. Man brukar spekulera att det betyder att man undersöker om man kan bli uppköpta. Och det var det i alla fall Alta Fox uppmanade. Ni kan se över, kanske någon som vill köpa upp EG7. Det kanske är någon som vill, vi kanske ska göra en spegelnotering i USA, där det är mycket högre värderingar. Eller vi kanske ska börja med löpande utdelning och så vidare. Jag tänker ett par olika åtgärder som säger att det här skulle kunna höja aktieägarvärdet rejält. Och nu såg jag aktien var upp 4% här när vi spelade in det på tisdagen. Och det var ju för att styrelsen hade svarat idag den 23 maj och sagt att man instämmer med många av de här förslagen som Alta Fox lagt fram. Alta Fox för övrigt kan jag tillägga äger nästan 5% av aktierna. Jag har ingen position i EG7 just nu, men jag önskar att jag hade tänkt till lite grann extra där på det här rapportfallet och köpt mer istället. Jag tror att jag snarare krängde ut i samband med den här rapporten, för att titta den såg. Den kom in så mycket sämre än vad jag hade tänkt. Men det berodde ju som sagt på att man egentligen skrev av de aktiveringarna och upparbetade arbetet. Inte för att siffrorna var sämre.
Sånt är lätt hänt. Men det är också liksom, känner man sig osäker, det är bättre att kränga ut det och sen ta det igen liksom. Det som är synd är att man, när man kränger ut det så kommer man inte tillbaka till det. Alltså,
det är
upptäcker man det här liksom något kvartal eller två senare.
Ja, jag har ingen position just nu, men jag tycker att det här är de är ett väldigt intressant läge just nu. För de här strategiska, som sagt, alternativen som man pratar om är ju väldigt intressanta. Det är mycket saker väldigt enkelt egentligen. Man kan absolut undersöka uppköpsdel. Nu när det är mer en konsultverksamhet, det kanske är någon som vill ha in den typen av konsult, alltså den typen av utvecklare. Det är svårt att rekrytera utvecklare. Så det kan vara intressant uppköpsförvärv, speciellt med tanke på att kronan är också billig. Kanske man vill ha en amerikansk köpare. Och som sagt, spegelnotering i USA är också en intressant variant. Att notera på typ Nasdaq och ha då... få en lite mer amerikansk värdering på det. Med det sagt, vi hoppar in på huvudsegmentet idag och så ska vi bränna igenom lite rapporter. Vi tänkte väl börja med lite offshore.
Ja, då är det min tur att snacka alltså. Jag tänkte väl mest att vi bara skulle bränna av några av de offshore-bolag vi har pratat om senaste tiden. Och det är Odfjell Technology, det är Reach Subsea och Boredrilling.
Vi har ju varit lite dåliga på det här med att följa upp bolag. Vi har pratat om det, vi kanske ska börja med det lite mer i podden faktiskt. Följa de bolagen som vi följer.
Exakt, det är ju faktiskt många som har efterfrågat det här och vi har gjort det några gånger och då är det alltid väldigt uppskattade avsnitt. Så att känns som att man kanske borde börja göra det lite oftare. Det är bra för både oss och för er lyssnare. Ja, hoppar in på Odfjell Technology först då.
Ticker OTL.
Exakt, bolaget tillhandahåller uthyrning av utrustning och personal inom offshore. Hade rapport, vad var det för cirka 2 veckor sedan ungefär.
Jag kan nämna också bara att vi tog upp dem i avsnitt 269, om inte jag minns fel.
Yes. Stabil rapport. Q1 har säsongseffekt. Liksom det är inte mycket aktivitet i marknaden relativt de andra kvartalen om året. Men det har varit liksom signifikant mindre säsongseffekt än tidigare år. Omsättningen är upp nästan 40% year on year. Inline. Q on Q, alltså kvartal på kvartal. Och man landade på 1,1 miljard NOK. EBIT är upp cirka 90% year on year. Där man landar på strax över 100 miljoner NOK. Och man har ju sagt nu att man ska börja pumpa ut en liten utdelning här. Och det är 50 miljoner NOK man ska pumpa ut i juni. Och sen ska man... liksom dela ut ytterligare 50 miljoner NOK de kommande 2 kvartalen. Om inte jag har räknat helt fel här är det alltså cirka 5% yield man kan få på Odfjell Technology. Och man har fått många bra tillfällen här senaste veckan. Efter rapport så tokdök aktien ned från över 50 till ner mot 45. Och det gav rätt många bra köpmöjligheter får jag ändå säga. Backlog ligger nu på 11 miljarder kronor, alltså norska kronor. Och backlogen fortsätter att växa, framförallt för well services inför 2425. Och man förväntar sig även att capex här kommer vara lägre under 2023. Och det är rätt bra eftersom well service då är det mest lönsamma segmentet. Och totalt siktar man på cirka 200 miljoner norska kronor i investeringar per år. Har man lite koll på det. Och kan även pekar ut här att i konfkålet tror jag att det var, så sa man även att man börjat lägga ut lite spekulativa beställningar för att man börjat se långa ledtider. Och Odfjell Technology handlas väl till cirka EV/EBIT 4 något år ut här. Och jag tycker på alla de här offshorebolagen är det mer intressant att kolla 1-2 år ut än vad jag kollar just nu. Odfjell Technology är ändå rätt billigt om man kollar rullande 12. Det är väl typ EBIT 7 eller någonting. Det tar jag bara från huvudet så det kan vara plus eller minus ett där. Men eftersom man rör sig från liksom botten av en cykel mot kanske lite mer av ett normalläge så känns det kanske inte jätteaktuellt att kolla på vart man är nu utan försöka skissa fram vart man kommer vara om cirka ett år. Är det billigt då? Ja, då är det ju dags att köpa.
Vi kan ju dra lite, istället för att dra en innehållsförteckning i slutet kan vi redan direkt när vi pratar om bolagen säga också att om vi äger någonting eller inte, Odfjell Technology äger väl både du och jag va? Jag tror vi har det.
Jag äger alla tre av de här bolagen så att där har jag det sagt. Snacka i egen bok, gör alltid egen research, fall inte för de här patient-fraring, pump and dumpsen och så vidare och så vidare. Nästa bolag är Reach Subsea, ticker Reach. Och de håller på med inspektioner, maintenance, service och så vidare inom offshore.
Och de tog vi upp i avsnitt 277.
Yes. Och även här, stabil rapport trots säsongeffekt i Q1. Och det var väl exakt det vi sa i avsnittet också. De hade väldigt svagt Q1 2022. desto starkare i år. Omsättningen upp cirka 80% year on year, landade på 230 miljoner norska kronor. EBIT landade på minus 8 miljoner norska kronor, upp från minus 40 förra året. Så det är fortfarande förlust där, men det är bara för Q1. Jag skulle gissa på att Q1 2024 kommer att vara vinst. Vi ser ett kraftigt positivt EBIT Q2, Q3, Q4. Och sen utdelning här är på cirka 4%. Backloggen fortsätter att växa. Vi nämnde ju då i förra avsnittet att backloggen var upp cirka 7x eller vad det var, year on year. Nu är man på, backloggen ligger nu på cirka 800 miljoner norska kronor. Det är alltså upp, det är mer än dubblat year on year. Och man har liksom förberett en hel flotta här, mobiliserad. Man är jätteredo för de kommande åren för att plocka nya kontrakt. Och man har optionaliteter då, Reach Remote, iSurvey och Octio. Och de här bolagen man köpte upp tidigare. Man satsar även på att vara mindre aktiv, eller mindre aktivitet i Nordsjön framöver, vilket kommer minska seasonality i Q1. Och ja, jag är väldigt positivt inställd till Reach Remote. Jag tycker management är kapabla. Kikar man på deras rapporter och även aktiekursen, så är det mindre boombust än många andra i branschen. Viktigt här också att man kikar på, till exempel om man vill kolla aktiekursen, kolla på typ Nordnet istället för Avanza. Ni kommer märka att det är väldigt stor skillnad där. Att Nordnet börjar 2013, då bolaget, eller 2012, då bolaget faktiskt började existera. Medan på Avanza är det från typ 87 eller någonting. Och det är för att de köpte upp ett gammalt bolag, och det är väl den gamla aktiekursen som hänger kvar.
Där gör man ibland sådana omvända förvärv som det kallas. Om du vill notera det istället för att börsnotera det, så köper du ett bolag som redan finns på börsen som vill avnotera sig.
Exakt.
Så byter man plats egentligen. Och då vill man ju helst inte se den gamla kursen egentligen.
Nej, det är inte så relevant. Men det får ju också liksom historiken att se mycket sämre ut än vad den faktiskt varit. Om man bryr sig om aktiehistoriken, så att säga. Även när man kollar här så är vi EBIT ligger på cirka 4 om man kollar något år ut. Skillnaden här mot till exempel Oddfjell, för då kan jag tänka mig att många frågar sig, varför ska man då kolla på Reach istället för att kolla på Oddfjell? Det är många mer twittrare som är inne och vevar. Och det är för att jag tror att framförallt marginalerna i Reach kommer kunna expandera snabbare än vad de kommer kunna i Oddfjell. Så vi kommer se att EBIT minskar i snabbare takt framöver, om man kollar istället för ett år ut, så några år ut. Och sist men inte minst har vi då Borr Drilling. Det här är väl det bolaget vi kanske tagit upp, har varit mest återkommande senaste året, eller senaste ett och ett halvt åren i podden. Vi har väl säkert tagit upp den 4 gånger.
Ja, jag försökte hitta tydligt. Vi har ju inget tydligt dock avsnitt där vi har gått igenom hela case, utan vi har ju tagit upp det till och från. Det bästa jag kan hitta om man vill gå tillbaka och lyssna på det, det är avsnitt 213. Då ger ju du egentligen bakgrunden till hela oljecaset. Och det var ju ganska länge sedan det avsnitt släpptes. Och då pratar vi bland annat om Valaris och Borr. Men fokus egentligen på olja. Varför olja är intressant offshore. Och sen liksom lite grann om det bolaget. Så det vill jag kan säga. Snabbt bara. ReachHub säger du äger aktier i det. Jag gör inte det. Borr äger vi båda två aktier i. Så har vi den disclaimer i vägen också.
Ja, jag kan också nämna avsnittet där vi hade med Jörns bullmarknad. Då han drog caset för just Borr också. Men ja, de har enkelt sagt moderna jack-up drillers. Folk som vill pumpa olja måste hyra in drillers. Och de har i stort sett premium drillers här som väldigt många vill ha. Omsättningen landade på 172 miljoner, upp över 100% year on year. 172 miljoner dollar ska sägas, inte nog som det varit för de andra bolagen. På kvartalet är man upp 16%. Så inte bara rapporterar man year on year här, utan man är väldigt stolt över sin kvartalsprestation. Och EBIT landade på 46 miljoner dollar, upp från negativt year on year. Backloggen ligger på imponerande 1,7 miljarder dollar, och man ser en växande backlog till marknadsledande rates. Under 2023 har man knutit 8 nya kontrakt med en snittrate på 140 000 dollar. Och det är alltså hur mycket de drar in på de här riggarna per dag. 4 av dessa låg på 165 000. Och det är ju marknadsledande. Och lyssnar man på konf-callet här, så säger management att de ser rates norr om 175 000 i andra kvartalet, inte andra kvartalet, andra halvåret 2023. Och just nu är man 100% uthyrd, men man kommer börja rulla de här kontrakten in i 2024. Så det är otroligt positivt, och det är uppenbart under andra halvåret då man börjar omförhandla de här kontrakten. Utilization, alltså användningen av moderna jackup-riggar, har gått från 87% till 93% senaste året. Management förväntar sig att detta ska upp till 96% kommande kvartalet. Och här handlar det liksom lite om prissättning på marginalen, som man alltid pratar om när det kommer till råvaror. Det är liksom när de sista riggarna, det är det som verkligen driver upp priset. Och det är därför de är så extremt liksom bullish till var day rates kommer kunna handlas till senare i året.
Om man ska spela djävulens advokat här, för att de här bolagen påverkar sig såklart mycket av oljepriset, för i slutändan är oljepriset högt, ja då kan de hyra ut riggarna dyrare i princip, plus att det är hög efterfrågan på riggarna, alltså efterfrågan på riggarna blir större när man vill ha mycket olja. Så de handlar sig ofta ner när oljepriset går ner. Det är lite så att de följer varandra. Oljepriset har ju gått ner en del på grund av den här recessionsoron, det vill säga har vi minskad ekonomisk aktivitet, då minskar också användningen av olja. Vad tänker du där kring, som de säger att de ska börja omförhandla mycket kontrakt i andra halvåret 2023, det är då recessionen kanske syns som mest, eller lågkonjunkturen, eller minskade liksom efterfrågan på olja. Är det någonting man ska oroa sig för, eller som du tänker på? Är management för bullish, tror du?
Alltså det är klart att du alltid ska oroa över det, du ska aldrig lita blind på management. Men Borg själva säger att de inte märkt av volatiliteten alls på oljemarknaden. Och mycket är för att man har nationella oljebolag som kunder som har väldigt höga produktionsmål. De måste i stort sett hyra riggar för att kunna pumpa olja, annars får de inte in pengar till landet. Och jag tycker, när man går tillbaka och kollar på historiska recessioner, då ska man också tänka på att det skiljer sig väldigt mycket från dagsläget. Jag menar, går vi tillbaka till 2014, som var, det var väl slutet på senaste cykeln, då såg du ett överskott av shale kom till marknaden, då är shale-revolutionen. Du hade en väldigt överskott på new builds, alltså nybyggen. Så att du hade liksom det här problemet med att du hade en dubbel oversupply. Du hade för mycket olja, du hade för mycket riggar. Just nu så ser man att den globala riggflottan 30% är förbi retirement rate, alltså de är egentligen, de borde slopas så snart som möjligt. Finns inte mycket nybyggen, det finns absolut inte till mycket nybyggen på G för att kunna ersätta de här riggarna. Men man ser inte heller att det är särskilt många bolag som satsar på nybyggen, för det finns inte ekonomi i det just nu. Det var förra konfkollet med Borg, tror jag han sa, för att man skulle kunna rationalisera att bygga nya så här moderna jackup riggar, så måste du se kontrakt på 175 000 day rates i 7-10 år, för då kommer du kunna få en bra payback på dem. Innan det så finns det ingen rimlig anledning att göra det. Så i närtid så kommer det inte finnas oversupply på just riggar. Det är också tveksamt att du kommer se en oversupply i oljan, för att många fokuserar nu på recession och att det kommer minska efterfrågan. Men det många inte tänker på är att liksom 2022 och 2028 och så vidare, utbudet fortsätter växa. Och det gör inte nu. Liksom, även om du som 2022 när demand föll, det var ju några enstaka procent, men det är tillräckligt mycket för att oljepriset ska sjunka drastiskt, så kommer vi fortfarande ligga i ett underskott. Så jag känner mig väl hyfsat lugn i den frågan. Sen såklart kan allting hända. Jag menar, du kan ju få ett coronatillfälle eller vad som helst som verkligen liksom stänger ner hela världen. Du kan väl kanske få någon superrecession som får allting att tokrascha. Men liksom förutsatt att det är någon normal typ av recession, så är inte jag personligen super orolig. Men som sagt, det här är bara min egen åsikt. Jag är ju uppenbarligen färgad, för jag äger de här bolagen. Och det kan vara så att jag är för positivt inställd. Och det kan vara så att sanningen är helt tvärtom. Så gör alltid er egna analys. För att hoppa tillbaka till Borg där då är att också en annan fråga de fick var liksom hur de såg på M&A och liknande. De har sett att många bolag i energisektorn allmänt, ofta handlar det om E&Ps, alltså de som faktiskt pumpar oljan, de har ju varit väldigt fokuserade på, de har behövt fokusera på att skicka tillbaka pengar till aktieägarna, annars de blev rätt hårt straffade. Har det varit tal om uppköp och så liknande, så har ju aktiemarknaden inte tyckt det var så jättetrevligt, för de vill ha pengar tillbaka. 2014 är rätt färskt i minnet, och 2014 var ett resultat av att många bolag ville liksom bygga empires. De ville bygga stora bolag och kunna stå där på släktmiddagar och liksom grillningen och liksom prata om hur stort bolag de sitter och driver, vilka stora uppköp de har gjort. Men Borg säger att de vill prioritera utdelningen framför M&A. Vi gick igenom det förra avsnittet, vi pratade om Borg, varför det var intressant, och det kommer ju tillbaka till hur marknaden ser på det här. Oftast re-ratar de sådana här bolag som kan ge ut en hyfsad utdelning. Och det är väl det vi alla vill se. Högre multiplar på våra bolag i samtidigt som omsättning och lönsamhet fortsätter stiga. Man guidar för EBITDA $400 million för 2023. Givet ett EV på, vad är det, typ 3 miljarder, så gör det ju inte att bolaget ser jättebilligt ut 2023. Men jag tror att det här kan komma ner rätt drastiskt kommande 1-3 åren. Som sagt, man måste kolla lite ut här, och det är det som gör att det är lite krångligt här med de här typerna av bolagen. Men det är också därför jag tror att det finns möjlighet för ineffektivitet. För det är väl alltid det man måste hitta, varför finns det en ineffektivitet i den här marknaden. Dels är det att det är svårt att se framtiden, och dels är det såklart den här ESG-grejen och ingen som vill investera och massor med sådana saker. Men man måste komma ihåg här, de här bolagen har ju fasta kostnader som såklart påverkas aningen av inflation. Men de har ju det här stadiga omförhandlingen av kontrakt. Det är rätt lätt att glömma vart man stod för ett år sedan. Men ledande dayrates ligger ju som sagt nu på cirka $160,000. För bara 3 kvartal sedan i juli så låg det på cirka 80-90. Så bara där är man upp cirka 100%. Och så som sagt så ser man 150,000 på horisonten. Ledande dayrates betyder ju inte att hela flottan då har det, utan det är några stycken. Så när man börjar omförhandla fler och fler så kommer man antagligen se inte bara omsättning gå upp, men framförallt EBITDA och till slut EBIT också. Så sammanfattar det här är att inte bara för de här tre casen, utan allmänt när man kollar på många case i den här sektorn, så känns det som man har en väldigt positiv outlook för de flesta bolag. Management har positiv outlook, det brukar ju management ha, men det känns inte som de är, jag menar, försöker ljuga sig till någon överdriven bullishhet. Man får läsa mellan raderna, och det är för att liksom, sektorn inflektar uppåt. Du ser högre antal aktiva riggar. Du ser ökad efterfrågan trots att man har sett den här volatiliteten på oljemarknaden. Och som sagt, oavsett vilket bolag i sektorn man lyssnar på, så känns det väldigt bullish just nu. Men time will tell. Vi får se om 1-2 år hur utfallet blir här.
Jag tänkte hoppa vidare till dra lite om konsultbranschen, kanske framförallt fokus på IT-konsulter, och du är offshore-experten, det var roligt. Jag har varit ju kallad i Börsmorgon på DI, så kallar de ju mig för Mr. Anti-ESG, så kände jag bara att om det är någon som känner den titeln för mig, så är det ju du och inte jag. Men jag hade pratat lite innan just om att det är lite intressant där, precis som vi har pratat om i podden, att det här med anti-ESG är rätt intressant. Olja och så vidare förstås, som inte är så ESG-kompatibelt, men också gambling. Och liksom,
du äger ju mer gambling än vad jag gör.
Nej, det är många fonder som har dumpat de här innehaven, och vilket har gjort det mycket billigare. Och det är ändå intressant, för de är ju extra intressanta just nu. När det blir en recession då, eller lågkonjunktur eller så, ja, visst, oljepriset drabbas, eventuellt oljebolagen på sikt. Men något som däremot är väldigt intressant, man brukar ju prata om det, bolag som... Det finns vissa typer av bolag eller verksamheter som inte går ner även om det är sämre tider. Vi har tidigare pratat till exempel om tobaksbolag. Tyvärr fortsätter folk röka precis lika mycket som innan, oavsett hur mycket de höjer priserna och hur dåligt ekonomin går. Och två andra grejer som går väldigt bra, eller fortsätter gå bra även under recessioner, är just då till exempel betting och casino. Tyvärr är det till och med så, som jag har konstaterat förut, att folk kanske till och med spelar mer under sämre tider för att de försöker vinna pengar för att betala räkningen kanske. Något annat som förut går bra, det är också lyxbranschen, brukar ju vara av helt andra anledningar. Vad pratade vi väl om förra veckan? att de riktigt rika,
ja, förra veckan,
de riktigt rika bryr sig inte om egentligen vad saker kostar. Men nu tänkte jag prata om it-konsulterna, och de är desto mer känsliga för hög- och lågkonjunktur. Och det är intressant, jag sa ju det tidigare här, någonting som jag gjorde, agerade väldigt dåligt i EG7, men jag däremot agerade ganska bra i konsultbranschen. Jag lyfte ju bland annat den här sektorn generellt, och också specifikt bland annat B3 Consulting som jag kommer komma in på, som är väldigt intressanta. I Affärsvärlden tror jag var jag sa det som mitt nyårscase liksom, inför för nyåret var intressant. Och det handlade ju mycket om att den här branschen var väldigt nedtryckt, eftersom man såg en lågkonjunktur på horisonten med högre, eftersom det borde följa högre räntor och så vidare, så borde det också få en lågkonjunktur. Och då brukar man säga att konsulterna går först. Och jag menade på att de är lite för nedtryckta, man tog ut här lite för snabbt, lite för mycket. Problemet är ju att det har varit så enormt svårt att få tag på konsulter. Det har varit så en enorm efterfrågan. Så att även om du får lite nedgång så kommer inte det slå på marginalerna direkt. Det andra jag menade på också var ju att idag är det lite annorlunda. Konsulter är mycket mer integrerad del av branschen, och framförallt finns vissa spetskompetenser som är svårt att få. Framförallt då vill man kanske inom just it-konsulter, så är det fortfarande mycket folk som är... Det är fortfarande svårt att få tag på folk. Men man märker nu väldigt tydligt ändå att två saker. Dels, det är mycket trögare med uppdrag och så vidare. Jag har ju suttit och tittat lite så här konsultrapporter och intervjuer med konsultbolag, och det är många som vittnar om det nu, att det är svårare med att få tag på uppdragen. Därav att återigen, det är så viktigt här med spetskompetens. Hitta bolag som har viss typ av kompetens och en viss typ av kunder också, som kanske är mindre konjunkturkänsliga. Jag ska återkomma till det. Men det viktigaste framförallt tror jag man behöver ta med sig, som man måste tänka på, det är att det är svårare med prishöjningar i år. Anledningen till att många av de här bolagen just nu handlas på toppvinster är ju för förra året kunde man höja priserna väldigt mycket. För när du har hög beläggning, det är svårt att få tag på konsulter, då kan de också motivera högre priser. För att liksom, ja, de är ju så fullbelagda. Precis som vi pratade om med dayrates, med oljeriggar och så vidare. Är alla oljeriggar uthyrda, ja, du har bara en kvar kanske. Då kan du ju ta vilket pris du vill för den, eftersom efterfrågan är så hög. Samma sak med konsulter. Problemet var då att du kunde höja priserna väldigt mycket förra året. Många höjde ju liksom 10% förra året, trots att inflationen var 2%. Man höjde dock inte lönerna, eftersom som sagt inflationen var låg, och då behövde du inte höja lönerna. Då fick du en väldigt kraftig marginalförbättring. Nu dock har vi ju det, mindre uppdrag, svårare att få ut uppdrag. Samtidigt vill konsulterna högre löner, alla vill ha högre löner. Den rörelsen som påverkar konsulterna framförallt, de landade väl ett avtal på runt 4% lönehöjning. Många får säkert mer, eftersom man kan peka på, kolla vad bra det gick för bolaget förra året, jag vill ha mer nu om jag ska stanna kvar. Och man kommer inte alls kunna pusha ut prishöjningar på samma sätt. Det där rapporterar bland annat CAG Groups vd om, jag ska återkomma till dem också, att de har kanske kunnat få ut prisökningar på kanske 2-4%, men det täcker ju inte ens löneökningen. Men det är mycket, mycket svårare liksom att få ut högre priser helt enkelt. På grund av inflation. Kunderna har redan svårt att med sina kostnader. Varför ska de då höja konsulternas priser också? Och det är lättare att få ta på ersättare. Så att det kommer slå väldigt hårt mot marginalen. Och ja, det är alltid så. Marginalen påverkar, det går väldigt fort. Sjunker marginalen lite grann, då sjunker vinsten extremt fort. Och helt plötsligt är de här bolagen som handlas till P10-15 inte lika billiga längre. Dessutom en liten sån grej. Börspodden pratar ju mycket om det här med arbetsvänligt år. Vi har haft arbetstagare jular senaste tiden, nu kommer det inte vara det. Och framförallt har vi en dag mindre i det här kvartalet, och nästa kvartal tror jag också, vilket faktiskt gör viss påverkan då, när du har lite mindre arbetsdagar och mindre timmar då, helt enkelt faktiskt. Och apropå just Börspodden, de nämnde bolaget Devport. Det är ett ganska intressant konsultbolag. Jag tänkte ta upp dem en del gånger på podden, men det har inte blivit av. Men de håller på med, framförallt tror jag att det är mjukvarukonsulter, och de är väldigt beroende av Volvo bland annat, alltså Volvo lastbilar som jag förstått det som. Nu fick ju de, det är typer som väldigt konjunkturkänsligt, men vilket har gjort att aktien har varit väldigt billig. Och det var det Börspodden lyfte upp i DI, att det handlas till P9 eller någonting, 3,6% direktavkastning. De är dock väldigt beroende av Volvo som sagt, men annars sen, nu fick ju Volvo in en order på 1000 lastvagnar och så vidare, så att, jag vet inte, det är väldigt svårt, men de blir väldigt beroende av den typen av bolag, och det är väl det som har gjort att det har gått lite, liksom, ja, varit lite skakigt helt enkelt. De har dock mer och mer, de ökar mer och mer, säger vd, mot till exempel försvarsindustrin, för att just bli mindre konjunkturkänsliga. Men jag tycker ändå att det är ett intressant litet spetsbolag liksom, som man absolut ska kolla in. Dock lite tveksamt om PE10 är billigt, om det nu är toppvinster. Så att time will tell, men kanske ett av de mer intressanta betten i alla fall i sektorn om man gärna vill in i den. Så de ska man titta på. Äger dock inga aktier, så vi tar de här disclaimers man direkt.
Nej, men hur vanligt, liksom, eller hur länge brukar en botten i en sån här cykel hålla i sig?
Det är en bra fråga som jag tyvärr inte har något svar på. Det som jag menar också nu, det är att det är lite skillnad. Jag tror inte det kommer vara lika hårt som det var tidigare. En del konsulter flyger ut, men mycket så idag i IT till exempel är mycket mer integrerad del av verksamheten och det är mycket mer beroende av konsulter, så det kan vara svårare att bli av med konsulterna. Men det slår också så pass fort. Bara får en minskning, ett visst tapp liksom på beläggningen, så slår det väldigt hårt mot marginalen. Du har högre löner, mindre prishöjningar. Det kan slå väldigt fort. Det är det som är lite läskigt här. Och det är väl kanske inte så att de har fallit tillräckligt mycket för att bli superbilliga liksom att plocka upp. Men man skulle vilja se ännu lite lägre multiplar, kan jag nästan tycka.
Nej, men det är väl som med mycket annat. De behöver ju liksom, det är inte många konsulter som behöver avskedas för att det ska kunna påverka rätt mycket.
Nej, precis. För du vill ju liksom, är det svårare att få ut dem på uppdrag så slår det fort mot marginalen. B3 kan vi gå vidare till. B3 Consulting, jag tycker B3. Avsnitt 222 plockade vi upp, eller pratade om det bolaget. Och som sagt, de lyfte ju upp bland annat affärsvärden som ett intressant case. Och av de anledningarna jag sa förut, då var den väldigt nedtryckt. Jag tyckte man tog ut den här lågkonjunkturen alldeles för fort. Nu har vi börjat nå dit. Och det var intressant. B3 gick sen otroligt starkt fram till slutet på april. Fram tills dess var den plus 30% eller någonting. Det blev en väldigt bra affär att hålla den där. Och den sjönk typ 20% på rapportdagen, vilket gjorde att i princip, nu, om det inte var mer till och med, vilket gjort att i princip har aktien utvecklats flat nu sedan årsskiftet. Och det hade att göra med att första rapporten för året, den var superbra, den visade fortfarande på allting guld och gröna skogar. Det var där någonstans efter jag, för att jag sålde den här aktien, jag kände att nu har vi fått ut ganska mycket ur det här. Men sen kom Q2 här och den var i sig egentligen inte alls dålig. Och dessutom ska tilläggas bolaget väldigt billigt, handlas till P11 på rullande 12 enligt Avanza i alla fall, P13 på börsdata. Pick your fighter, vad man säger. Jag tycker det är väldigt billigt för det här bolaget. Dessutom en direktavkastning på 5% på B3. Men det som jag tror sänkte aktien, det var att man gav en mycket svagare outlook från ledningen, där man sa att ja, men i princip man nämnde det jag pratade om, att vi ser att det är svårare helt enkelt med uppdrag. Det kommer snart att börja slå mot marginalen. Och det var ju då, tror jag, marknaden tolklade som en väldigt tydlig signal på att nu har den toppat här för konsulterna och skickade ner den här rejält. Men sagt, en bra affär tills dess. Och jag tror, som jag sa, att den typen av konsulter man ska äga just nu, det är de som har någon riktig form av spetskompetens som är svår att få tag på, för de kommer alltid uppdrag, gärna seniora konsulter och sånt som inte är så konjunkturkänsligt, och då gäller det att titta på kunderna, vad de handlar mot då. Och då tänkte jag lyfta ett litet nytt case här i podden kopplat till det bolag som jag tycker kan vara intressant kanske att kika på. Inte superbilligt, men vill man gärna in i sektorn...
Alltid det bästa sättet att inleda. Inte superbilligt, men...
Nej, men om man vill in i sektorn så är det ett intressant case. Och framförallt kan det vara något intressant att kika på om det kommer ner lite. Men jag tycker att det är fortfarande intressant. Det kan vara så fortfarande att det är en okej prislapp på det. Det är bolaget CAG, eller C-A-G. Upp nästan 30% sedan årsskiftet. Har inte åkt på någon stryk än riktigt. Kanske inte heller är dags för det. Eller så är det just det stor risk för, vem vet. CAG i alla fall är enligt dem själva en innovativ IT-koncern som består av 10 självständiga dotterbolag. Och de erbjuder spetskompetens inom technology management, så det är en form av managementkonsulter fast inom teknik och digitalisering. Systemutveckling, det är en typ av sån grej man gillar mycket just nu. Programmerare är fortfarande liksom hårdvaluta. Cybersecurity, också superintressant område. Drift och förvaltning, svårt att göra sig av med, och utbildning. Fokus är mot kundvertikalerna försvar, bank och finans, handel och tjänster, industri och infrastruktur samt hälsovård. Och det är det här jag gillar mest med dem. Man har 23% i bank och finans. Inte så konjunkturkänsligt, går dessutom bra för bankerna nu med tanke på ränteläget. 22% inom försvar, som sagt, går superbra den branschen. 20% i offentlig sektor, de brukar gasa när det blir lågkonjunktur. 16% i handel och tjänster, det är väl den sektorn som är absolut jobbigast. 7% i industri, också ganska konjunkturkänslig. Och sen 5% hälsovård. Så att jag har summerat ihop det till 70% ungefär i konjunkturokänsliga delar. Och man har mycket intressanta uppdrag inom typ betalningssystem, antipenningtvätt, compliance med mera. Finansinspektioner här bland annat en kund. Försvarsmaktens materialverk likaså. Cybersecurity, stort viktigt ben. Så att superintressanta sektorer och bra branscher man är i. Så att det här kan vara ett bolag som är så att det kanske ändå är förtjänar den värdering det har liksom, och kan fortsätta växa ganska bra. Runt 500 anställda, fördelade över ett antal städer i Norden. Omsättning ungefär dubbla, 800 miljoner kronor år 2022. Och växte drygt 20% förra året, varav hälften då var organiskt. Ökar också utdelningen, det har man gjort ganska många år nu. Direktavkastning ligger just nu på drygt 3%. Och då delar man ut 50% av vinsten. Något som är lite intressant som man kan ta med sig är, de har varit trea i det här Great Place to Work som heter. Det är en ganska stor undersökning, global undersökning, där man försöker undersöka vilka arbetsplatser som är de bästa. Och det kanske inte låter som en supersexig grej att prata om, men det ger en rejäl effekt inom konsultbranschen. Att vara en bra arbetsplats, det är liksom det enda man har egentligen att konkurrera med när det gäller konsulter. Och det brukar leda till att man får in bra kompetens. De var trea i år, fyra förra året. 95% av anställda anser att CAG är en mycket bra arbetsplats jämfört med snittet på 92% i konsultbranschen. Och snabbt bara här innan vi går in på en lite kort värdering. Vd-ordet från årsredovisningen nu 2022 sa att man vill se fortsatt god efterfrån på marknaden under 2023 och kommande år. Dock kan en liten inbromsning jämfört med 2022 års högtryck skönjas så här i början på 2023, vilket kan spela över i form av hög konkurrens om affärer. Och det är lite det vi pratar om. Så det ska bli intressant att se det utvecklas i bolaget. Ordförande Bo Lindström äger 20% av bolaget, vilket jag gillar. Sen är Hagströmers där, Creades. Sven Hagströmers Creades är tredje största ägare med 10%.
Det är någon... Vem är det då? Är det någon Twitterföljare till dig, va? Eller hur var det?
Vad skönt att du sa det, så inte jag behövde ta upp det och skryta med det. Handlas det PE15. PEG-talet 0,3 i och med att bolaget växer så pass kraftigt. EV/EBIT 10. Man har drygt nästan ska jag säga 70% bruttomarginal. Vinstmarginal på 6%. Det är lite lågt egentligen för en konsult, skulle jag säga. Ja, och ROIC på över 20%, nettokassa. Jag tycker det är helt enkelt ett rimligt värderat men högintressant samt stabilt konsultbolag som man kan kika in. Och de handlas på First North med ticken CAG. Jag har dock inga aktier här i dagsläget. Eftersom det inte är anti-ESG.
Får man hoppas att de inte har någon marginalpress framöver då?
Nej, det är det som blir intressant faktiskt. Men jag tycker dock att de ligger lite lågt i marginalen. Det känns som att de borde skulle kunna ligga lite högre. Och med det, snacka om mycket vi har pressat in i avsnittet. Vi har fått en genomgång av konsultbranschen, offshorebranschen, lite om gamecaset EG7 och dessutom blankarmaffian i Hexatronic. Men vi ska ha på med om att det inte är någonting du hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Det är inte fel där. Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och iucaps@marketmakerspod.
Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.